När Eivor ringde så sa hon att hon önskar vi skulle komma och undervisa om uppenbarelseboken och ändens tid. Så jag kommer att börja där. Jag brukar börja med versen i Lukas 24:45. Sedan öppnade han, Jesus, deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och ordet här att förstå på grekiska synemi, det betyder att sätta samman bitar till en helhet. Det betyder att förstå med hjärtat. Det är alltså inte bara massor med kunskap vi får, utan det också berör våra hjärtan. Och man kan ju säga då att det betyder att lägga pussel. Och det är det som vi tycker att det här handlar om. Olika pusselbitar som Gud har gett, som han hjälper oss att föra samman så att vi ser helheten av den tid vi lever i. Varför skulle ändens tid vara just nu? Är många som undrar. Ja, vi läser i Matteus 24 och 33. Där Jesus har sammanfattat hela ändens tid i sitt eskatologiska tal. Det står också om i Markus 13 och Lukas 21. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren, alltså människosonen. När ni ser allt detta, allt det som Jesus här har beskrivit, och idag så ser vi allt läggas på plats. Mer och mer, konturerna blir allt tydligare för att tiden är nära, att vi lever i ändens tid och väldigt nära slutet. När det gäller uppenbarelseboken så vill jag poängtera några saker. Och det är väldigt viktigt att vi är medvetna om att det är fullt av bildspråk. Och bildspråk och symboler, det känner ni säkert till allesammans. Det måste tolkas. Men det får inte tolkas hur som helst. För uppenbarelseboken är naturligtvis en uppenbarelse om övriga profetier. Om profetier både i gamla och nya testamentet. Undervisningen i nya testamentet. Och man kan egentligen inte läsa eller förstå uppenbarelseboken helt och hållet rakt igenom i kronologisk ordning. Utan när vi läser så förstår vi att Johannes får först se, när han får se in i det i Herrens dag och ändens tid. Så får han se allt i stora drag. Och sen är det som att han liksom förs tillbaka. Och så får han se en annan vinkel. Och så förs det tillbaka och så får han se en annan vinkel. Och vissa saker får han se med nya skepnader, nya symboler så att säga. Och det är det där som vi behöver förstå på rätt sätt. Summan är det som avgör. Låt skrift förklara skrift. För väldigt mycket av det vi läser i uppenbarelseboken och överhuvudtaget i Bibeln, det är symboliken, det profetiska ordet, de profetiska förebilderna, de finner vi i andra sammanhang. Och får svar där. Jag kommer att ta upp flera exempel. Men vi börjar uppenbarelseboken 1 och vers 7. Det är Johannes hör en röst. Och han sen vänder sig om och får se att det är Jesus som talar till honom. Se, han kommer med molnen. Ja just det var ju det änglarna säger, va? I Apostlagärningarna 1 och vers 11. Han ska komma tillbaka på samma sätt som han steg upp. Synligt på Oljeberget. Och varje öga ska se honom. Även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Här har vi en profetia från Sakarja 12 och vers 10. Där talas om att de ser upp till den honom som de har genomborrat. Det handlar här om det judiska folket. Det beskriver det här sammanhanget väckelsen i Israel, en syndanöd och omvändelse, en förkrosselse när man tar emot och förstår att det är Jesus som är våran Messias som har offrat sig själv för oss och för hela världens synder. Jesaja 2 och 19 och flera versar där, beskriver också samma sak, hur man flyr in i klippgrottor, i klippklyftor står det, för att gömma sig för Guds vrede, Guds vredesdag. Så fortsätter Jesus att säga: jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Och i Kolosserbrevet 1 och vers 16, där kan vi läsa om att allt är skapat genom och till Jesus. Allt ska sammanfattas i honom. Jesus är namnet över alla namn och enda vägen till Fadern, enda vägen till Gud. Vi kan också läsa det här i Gamla testamentet åtskilliga gånger. Jesaja 44 vers 6 till exempel: jag är den första och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. Jesus är den första och den siste. Och uppenbarelseboken börjar med uppenbarelsen av Jesus själv. Det slutar med Jesus, och där upprepar han igen i sista kapitlet att jag är A och O, början och slutet, begynnaren och fullborden. Så i allt detta som vi sen läser, som är både skrämmande och spännande och svårt, så kan vi låta detta omsluta oss och innesluta oss. Att Jesus är den första och den sista, och allt däremellan kan vi säga. A och O, alfa och omega, det är på grekiska. På svenska hade vi sagt A och Ö. På hebreiska så säger man ju de hebreiska bokstäverna. Alef vetav, eller alef vav tav. Och de symbolerna för de här bokstäverna i gammal hebreiska, de är offer, spik och kors. Det kanske ni kände till och har säkert hört förut. Vi läste här att Jesu återkomst är synlig för alla. Alla ska se honom, står det. Och då undrar ni kanske, men det här hemliga, osynliga uppryckandet, hur går det med det? Ja, jag säger så här: du får tro det om du vill. Och jag önskar att du har rätt, men jag kan inte se det i Bibeln, så jag läser det som står. Men var och en får ha sin övertygelse. Jag hoppas att vi är överens om det. Jag läser här, fortsätter här nu som, och läser som det står också från Matteus 24 och vers 29. När Jesus nu har räknat upp allt. Och vet ni det han beskriver här? Det är samma som Johannes ser, som vi snart kommer in i här i uppenbarelseboken. Sju insegel och sju basuner och sju vredeskålar. Det är precis det som Jesus beskriver här i sitt eskatologiska tal som en sammanfattning. Och jag brukar faktiskt utgå från Matteus 24, för det är väldigt fin grund att ha för ändens tid. Där säger Jesus: strax efter de dagarnas nöd, och där menar han syfta på den sista vedermödan, skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Det är alltså sol- och månförmörkelse. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig. När de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Jesus säger också i Markus 13 och vers 13 att ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Därför att vi bekänner att Jesus är enda vägen till Gud. Han är livet, vägen, sanningen och livet. Så skulle det vara. Han är vägen, sanningen och livet. Och så säger Jesus: men den som håller ut in till slutet. In till slutet. In till allra sista punkten. Slutpunkten betyder ordet. Skall bli frälst. Så jag tror att vilken övertygelse vi än har om Jesu andra tillkommelse, så är det viktigt att vi är beredda, att vi är vakna, är inställda och beredda på att vara med till slutet, om vi lever, vill säga. Det vet vi ingen av oss. Vad är vårt hopp? Vårt stora hopp? Ja, Paulus skriver i Titus 2 och 13 att Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Det är faktiskt vad han skriver. Att Jesus ska träda fram. Alltså manifesteras, bli synlig i härlighet. Det är det som är vårt hopp, det är det vi väntar på. Och Jesus beskriver ju också här när han skriver efter de dagarnas nöd att människosonen syns och hans tecken och att han kommer. Att då sänder han ut sina änglar i alla fyra väderstreck över jorden och hämtar sina utvalda, och det är de frälsta. Judarnas frälsning står det om, som är en förutsättning faktiskt för Jesu andra tillkommelse och uppståndelsen från de döda, som också kallas i Uppenbarelseboken den första uppståndelsen. Och vi läser från Romarbrevet 11 och vers 12. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning. Alltså att de förkastar Jesus som Messias, som folk. Och det ledde till att världens försoning, att evangeliet sprids över hela världen, till alla hedningar. Vad ska då inte deras upptagande betyda, alltså deras frälsning, omvändelse till Messias Jesus, om inte liv från det döda? Så här kan vi alltså förstå att det är en förutsättning. Och Jesus säger i Johannes evangeliet ett antal gånger om uppståndelsen: jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och varje gång han talar om detta är den yttersta dagen, alltså den allra sista dagen. Och vi läser i första Korintherbrevet 15 och från vers 51. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick. När? Vid den sista eller sjunde basunens ljud. Till basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Så läser vi alla dessa verser. Jag kunde ta många, många fler verser om detta, för att tala om vår uppståndelse, uppståndelsen från de döda. Vi förvandlas om vi lever när Jesus kommer i den yttersta dagen. Jag vill också så att ni får anteckna Apostlagärningarna 3, vers 19-21. 3:19-21 och 15 och från vers 13 där och till 18. Man kan ju läsa hela kapitlet naturligtvis. Efter det som sen Johannes får ta emot efter denna uppenbarelse av Jesus, när han ser Jesus, så får han de här budskapen till de sju församlingarna. Och efter det så öppnar sig en dörr in i himlen. Och han ser en bokrulle med skrift utanpå, på insidan, utsidan står det. Och den är förseglad med sju sigill, eller insegel. Jag använder nu ordet insegel. Sju insegel. Och det är här som ändens tid börjar. Det öppnar sig, han får se in i ändens tid, Johannes. Och jag såg en väldig ängel, nu är vi i Uppenbarelseboken 5 och vers 2. En väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Bokrullen, den innehåller Guds vilja för framtiden, uppenbarad. Det är hans frälsningsplan, det är hans domar. Bokrullen beskrivs precis som ett testamente på den här tiden. Och det testamentet, det fick bara arvingen öppna. Vem är värdig att öppna bokrullen? Vem ska ärva jorden till sist? Vem är arvingen? Vem tillhör makt, rikedom och ära? Och så ser Johannes ett lamm träda fram som såg ut att ha blivit slaktat. Här har vi arvingen. Och han får hämta bokrullen ur honom som sitter på tronen, ur hans högra hand. Och i hela himlen hörs en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill eller insegel. Ty du har blivit slaktad Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Så kommer nu de sju inseglen och sen de sju basunerna och senare de sju vredeskålarna. Men de går in lite i vartannat, ser vi här. Och jag tror på den tolkningen att inseglen är det långa tidsperspektivet, ett längre tidsperspektiv så att säga. Och basunerna är det kortare och vredeskålarna är det allra sista, väldigt korta perspektivet, tiden. Därför att den sjätte och vi kan räkna in sjunde inseglet och den sjunde basunen och den sjunde vredeskålen beskriver exakt samma händelse. En stor jordbävning. Och det förstår vi är det allra sista som händer innan denna tidsålder tar slut. Och jag tror, ju mer jag läser så har jag tänkt att basunerna helt enkelt är händelser. Att det inte handlar om tider utan här är det händelser. Under den här tidsperioden, ändens tid, som basunstötar för att väcka. Och där finns det olika tolkningar och det hinner jag inte gå in på här. Djävulens plan har alltid varit världsherravälde. Politiskt, religiöst, ekonomiskt. Siffran 666. Det är människans tal. Det tror jag alla är överens om. Vad betyder det? Jo, det betyder att människan tar makten och kontrollen. Gör sig själv till Gud. Människans självförgudning. Och det här i andens tid, det är så att säga djävulens sista försök att få herraväldet över mänskligheten. Men han är begränsad. Han får bara göra det Gud tillåter. Det är för att det är Gud som har kontrollen. Och det som idag kallas den nya världsordningen, New World Order, det ser vi bokstavligt uppfylla det profetiska ordet i Bibeln. Vi hoppar där, jag vill bara belysa här nu från en vinkel här. Uppenbarelseboken 13, som är ett väldigt centralt kapitel. Nu hinner inte jag läsa det får ni göra själva, om ni inte känner till det så väl. Men här ser Johannes två vilddjur. Ett vilddjur som kommer upp ur havet. Vilddjur är det profetiska ordet. Det ser vi ganska snabbt att det betyder världsriken eller världsmakter. Det kommer upp ur havet. Och i Uppenbarelseboken 17 och vers 15 kan vi se att vatten eller hav kan också betyda folkhav. Profetisk bild på det. Och det här, det är det som vi förstår när vi läser kapitlet och läser om detta vilddjur, att det är det politiska framförallt. Politiska makten. Med antikrist i spetsen. Antikrist betyder emot Kristus eller istället för Kristus. Nästa vilddjur kommer ur jorden. Och jag brukar tolka det som att det är det här med Jakob 3. Jakob kapitel 3, där det står om Guds vishet ovanifrån, eller jordisk vishet underifrån, eller demonisk vishet. Det är alltså en falsk religion det handlar om. En världsreligion, och det är det som vi ser att många krafter arbetar för idag, att förena alla religioner. Utplåna alla som säger att jag tror på enda sanningen, eller att Jesus är enda vägen till Gud. I spetsen för detta vilddjur, denna koloss, är den falske profeten, kallas han. Så i slutet av kapitlet så kommer ekonomin in. Och det handlar om världsekonomi, världskontroll, det ser vi. Och det talas om ett märke som man vill tvinga alla att ta. Det här är självklart förknippat här nu i den nya världsordningen. Så här har vi 666, det tror jag. Är helt enkelt varje sexa. Det är ett av dessa områden. Politik, religion och ekonomi som allt vilar på. Det är min tolkning av detta. Människan tar kontroll. Och ni ser pyramiden här som jag visar. Människan tar kontroll över politiken, världspolitiken. Människan tar kontroll över religion, världsreligion och ekonomi. Och vi kan vara säkra på att detta med märke kommer i allra sista i tiden. Och det kommer att vara förknippat med att förneka Jesus som enda vägen till Gud. Det kommer inte bara handla om pengar eller ekonomi, utan det här går samman som ett paket. Och det är precis det som den nya världsordningen handlar om. Vilddjuret ur havet beskrivs i Uppenbarelseboken 13. Det liknar en leopard. Det har fötter som en björn, ett gap som ett lejon. Dödligt sår som har läkts. Och det här känner vi igen om vi går tillbaka till profeten Daniel i Gamla testamentet. För det är precis samma symboler som han såg i fyra vilddjur. Och det sista, det har 10 horn. Det här vilddjuret talar stora och härdiska ord. Och det får makt i 42 månader att göra så. Och det här återkommer 42 månader, 1260 dagar, en tid, tider och en halv tid, eller 3,5 år. Allt sammans är 3,5 år. Det är bara att det uttrycks på olika sätt. Och när vi ser och om vi slår upp alla de olika ställen där det står, så ser vi att vedermödan är den sista nöden. Om detta nu är bokstavligt, vilket vi säkert tror, då är det 3,5 år det handlar om. Vi går till en annan vinkel av detta som Johannes ser i Uppenbarelseboken 17. Här ser han det religiösa vilddjuret med en annan bild, på ett annat sätt. Han ser en sköka. Skökan Babylon kallas hon. Hon sitter på staden på de 7 kullarna, och det är ju Rom. Och här ser han också att hon sitter på vilddjuret med de 10 horden. Ja, när vi läser, nu har jag inte tid att ta upp allt, jag vet inte hur mycket Anne hinner, men om vi läser allt det här och ser utifrån Gamla testamentet, så vet vi att det handlar om romarriket, ett återuppstått romarrike. Och jag tror ingen behöver tvivla på det idag, för vi har det framför våra ögon i Europa, i EU idag. EU förresten, eller EEG eller EG från början, det grundades ju faktiskt med Romfördraget just i Rom. Så här har vi en knutpunkt för väldigt mycket. Ett maktcentra i Europa som sen blir globalt. Och vi kan tänka på Babels torn. Vad var det? Det var en falsk enhet. Det står att skökan är moder för alla sköker på jorden. Det står att hon bedriver otukt. Och det ordet kan betyda prostituera, men det kan också betyda att man är otrogen med många män. Alltså religionsblandning. Man blandar alla religioner. I samma kapitel kan vi också läsa om slutet för skökan, för denna sköka, eller vilddjuret ur jorden. Det står att det politiska vilddjuret med antikrist kommer att förgöra skökan och bränna upp henne i eld. Därför att det är Guds dom över henne. Varför det? Jo, hon är drucken av de heligas blod. Hon har förföljt Guds sanna församling. Gå tillbaka i historien och se efter. Var romerska katolska kyrkan, hur många de har mördat under historien. Och de har inte ändrat på någonting, inte en prick i sin lära, i någonting. Kommer att fortsätta, det kommer tillbaka igen. Och då talar de om det religiösa systemet. För självklart ska vi be för katoliker. Vi tackar Gud för de katoliker som möter Jesus i frälsning och förstår att rensa bort av guderiet. Slutstriden brukar vi kalla för Harmageddon. Och Harmageddon vill jag påstå. Och det var utifrån en dröm som jag hade hösten 2009. En profetisk dröm. Där Gud visade mig så tydligt. Jag hinner inte berätta den. Den finns på vår hemsida. Men det visar Gud mig så tydligt. Att Harmageddon, det är både politiskt och det är religiöst. Det är en samling mot Israel i den sista tiden. Som pressar Israel. som vi också tror kommer att leda fram till deras omvändelse och frälsning som folk och land. Men det är också en samling emot Guds sanna folk och Jesu lärjungar. Johannes ser hur Jesus bryter det första inseglet och nu kommer inseglen. Och de första fyra, det är fyra hästar som stiger fram. En vit, en röd, en svart, en grön. Ordet är kloros, det är samma som klorofyll som gör våra växter gröna. Så det borde stå grön häst på svenska. Zakaria, profeten Zakaria i kapitel 1 och kapitel 6. Han såg samma sak, han såg också hästar och vagnar. Vad betyder häst? Jag slår upp alla sammanhang i det profetiska ordet så finner du snart att det står för kraft eller styrka. Och här är det mänsklig kraft. Och bakom den kraften finns det mörka krafter och makter. Vagnar, det vill jag säga, påstå, det står för planer, verk, strategier och så vidare. Men vilka är de här fyra hästarna? Ja, det får vi veta i Zakaria 1 och vers 19. Han frågar ängeln där i uppenbarelsen han fick. Vad betyder dessa, min herre? Hästarna och vagnarna alltså. Och ängeln svarar. Det är himlens vindar som drar ut inför hela jordens herre. Himlens vindar. Fyra vindar. Återkommer lite här då och då. Det är alltså makter. Eller andemakter. Eller andekrafter kan vi säga. Och vi går till Daniels bok. Kapitel 7 och från vers 2. Daniel sa. Jag hade en syn om natten. Och såg, lyssna. Hur himlens fyra vindar. Eller då hästar. Stormade fram mot det stora havet, troligen folkhavet. Och fyra stora djur, eller vilddjur, steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Ja, så då vet vi att de fyra hästarna, det är fyra vindar eller andemakter, krafter, som driver upp fyra världsmakter, världsriken. Daniels syn hade en första uppfyllelse. Babylonien, Medien, Persien, grekiska riket och romarriket. Det vet vi om. Men i Daniel 7 står det att de här rikerna, det beskrivs att de ska finnas vid Jesu återkomst. Vad är det då för riken? Vilka är de fyra vilddjuren? Om de finns idag. Ja, Daniel i kapitel 7. Han ser samma symboler som jag sa innan. Som Johannes i uppenbarelseboken 13. Lejon. Vingar som en örn. En björn. En leopard. Och fjärde djur. Med de där 10 hornen. Finns det länder idag som har dessa symboler? Svaret är ja. Men det kommer Janne att ta upp sen. Jag vill ta en tolkning av en pastor som heter Irvin Baxter. Som vi har använt i ett par viktiga nycklar här. För han menar att de här andekrafterna, det är fyra ismer. Vit häst, den första hästen, det första inseglet. Katolicism. Och nu vill jag vara tydlig med detta. Att när vi läser det profetiska ordet kan vi se att maktcentrat eller kärnan tycks vara i Rom. Katolicism. Men att det sedan sprids, man samlar alla religioner till en världsreligion. Jag ser ju att jag inte hinner allt här. Men jag vill ta då, vad är planen? Vad är planen när det gäller religion och världsreligion? Jo, det är först och främst att ena alla kristna under påven i Rom. Sen kommer interfaith som det kallas. Att man har dialog med andra religioner. Därför att man vill ena alla religioner. Det är det andra. Det tredje. Ja, jag vill säga förresten Aftonbladet. I juli 2009. För det står ju också att skökan, Babylon, eller vilddjuret i jorden, den falske profeten, ska få människor att tillbe antikrist och vilddjuret ur havet, det politiska väldet. Så säger påven i 2009, han uppmanar alla att följa världsregeringen New World Order. Detta är vägen till fred och trygghet, säger han. Är det inte det märkligt? Samlingspunkten nummer 3, det är eukaristin, den katolska nattvarden. Påven sa så här i juni 2006. Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv. Vad är det som kännetecknar alla dessa religioner? Jo, det är att människans självförgudning vid alla gudar. Kristus är i alla. Allt är Gud, Gud är allt, Gud är i alla. Och vad det? Ni kan alla bli som Gud. Ormens lögn som nu samlas i allt detta. Vi kan också läsa om Maria uppenbarelse lite här och var i världen idag. Den katolska Maria. Det är inte Jesu mor Maria i Bibeln. Det här är en demonisk Maria, en demon som uppenbarar sig. Hon kallas nattvardskvinnan, himlens drottning, medåterlöserska och mycket annat. Men Bibeln säger att Jesus har ingen medåterlöserska. Han är den enda frälsaren. Inget annat namn är givet. Vit häst, katolicism. Det har med religion att göra. Röd häst, marxism. Om ni följer med nyheter så märker ni att det är marxistiska tankar, världskontroll, makt, centralisering. Du ska tjäna staten, som vi pratade med igår, Jan och jag. Kyrkan ska tjäna staten med goda sociala gärningar och mycket, mycket annat. Det här är marxistiska tankar i nya världsordningen. Det handlar alltså om politik. Svart häst. Kapitalism. Här såg Johannes en vågskål. Och han såg att det blir dyrare matpriser. Det beskriver inflation. Den svarta hästen har alltså med ekonomi att göra. Kontantlöst samhälle och så småningom märket som Bibeln talar om. Grön häst. Här säger Oren Baxter att det handlar om islamism. Jag är inte helt säker, men vi ser idag vad som händer med islam. Men jag vill också föra fram globalism. Globalism. Och jag kommer förklara varför. För det här är en tolkning. Om de här fyra världsrikerna som beskrivs på det här sättet, inom religion, inom politik, inom ekonomi och globalismen, om det finns idag, i ändens tid, innan Jesu återkomst, var de här rikena finnas. Och så satt jag och Janne för ett par år sedan och förberedde oss inför undervisning om ändens tid. Och var och en på sitt håll upptäcker vi någonting, tack vare Irving Baxters tolkning. Om vi ser lite närmare här nu, katolicismen, vad är den? Jo, den är ju i Europa, EU. Marxism och kommunism. Var har det sitt säte? Och det kommer ju från det vi känner till, Ryssland. Kapitalism, ja, det är ju självklart USA. Och globalism, ja, det är ju FN. Så här har vi EU, Ryssland, USA, FN. De kallas kvartetten, eller hur? Jag gick vidare och läste Sakarja och tänkte, kan det här stämma? Och vi varit ganska upprymda, både Janne och jag, bara en på sitt håll, när vi upptäckte detta, vill jag lova. Sakarja, han såg inte fyra vilddjur eller världsmakter som Daniel såg. Han såg istället fyra horn. Och horn i det profetiska ordet, det står för makt och styrka, men det står också för ledare över riken. Ledare. Och då kan man undra, vad står de där för? Och så läste jag Sakarja 1 och vers 18. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder dessa? Han svarade mig: det är dessa horn som har skingrat Juda, alltså Västbanken, Judén, Juda, Israel och Jerusalem. Har ni hört talas om färdplanen för fred? Eller vägkartan för fred i Mellanöstern? Det handlar om att dela Israel och att dela Jerusalem. Att ge bort Västbanken. Vilka är det som arbetar för det idag? Det är kvartetten. Det är ganska intressant. Min tid är ute. Okej. Janne får fortsätta. Tack för att ni har lyssnat. Mycket uppmärksamt.